Det är dags för nästa programpunkt under den här visningsdagen. Och det är Gunnar ska berätta för oss om kyrkans historia. Vi har hört Nils berättat om kyrkans historia och de har samordnat föredragen. Så vi som hade förmånen att vara här på båda föredragen kommer att inte att föra samma saker. Utan det blir nytt varenda gång. Det var roligt att så många kunde komma hit idag. Den här underbart fina dagen. Så kan vi se att efter det här så finns det då kaffe i församlingshemmet om vi vill ta. Kom kaffe där nere. Och sedan så finns det möjlighet att titta på inventarier på kyrksilver och annat. Varmt välkomna hit och varsågod.
Vi har tidigare lyssnat till Nils Sjöberts djupgående historieskrivning gällande vår kyrkans tillkomst och verksamhet. Daterat från tidigt 1000-tal. För att inte dubblera allt för mycket har jag valt att kortfattat stanna inför tankar och minnen lösryckta ur sitt sammanhang inom den tidsram jag själv varit verksam som kyrkväktare i vår församling. Tillträdesåret var 1937 och hade då uppnått den respektabla åldern av 24 år. Jag ska först försöka förklara hur jag ser på uppgiften som kyrktjänare och hur jag upplever samarbetet mellan de olika funktionärerna i vår kyrka. Det är frestande att gå tillbaka 55 år i tiden, innan jag redan 1933 ingick som medlem av kyrkokören och 4 år senare, som jag nämnde, påbörjade min ordinarie kyrkväktartjänst här i Vist. Jag har gjort en upptäckt, nämligen den att ofta se tillbaka i tiden. Man gör nog gärna så i min ålder och finner då att mycket har blivit annorlunda. Tidsandan har förändrats på ett markant sätt. Trots att så mycket har blivit bättre än förr ser man ändå positivt på det mesta som ligger bakom i tiden. Solen sken för det mesta och miljöförstöring var ett okänt begrepp, liksom meningslös vandalisering. Det där är vad man delvis felaktigt kommer fram till när man sitter där och mediterar. Man hade inte så oerhört bråttom som man har idag. Här i vår landsdel var oxarnas snigelbetonade framfart ingen ovanlig syn. Nu är det borta, förmodligen för alltid, förutsatt att inte bensinpriserna motiverar oxarnas återkomst. Kyrkans tjänsteförrättare, i vilken skepnad han än uppträder, är hela människolivets följeslagare från vaggan till graven. Hasse Alfredsson har liknat livet vid en påse som man ansåg tom och innehållslös om den inte fylldes med någonting. Jag skulle vilja likna livet vid en färdväg vid vilken har utplacerats en mängd stationer och anhalter där den resande kan stanna upp och göra sitt liv så meningsfullt eller, om man så vill, så innehållslöst som man eller hon önskar. Uppfattningen om vad som är det ena eller det andra är nog ganska individuellt. Jag minns hur min hustru och jag, som nyblivna föräldrar, anträdde vår kyrkliga familjefärd med dopet som första anhalt. Det är ju alltid världens vackraste och mest försigkomna barn som ska döpas. Och vår flicka utgjorde inget undantag. Den första skoldagen är en annan intressant hållplats där kunskapens värld öppnar sig för den unge eleven. Vid varje terminslut är kyrkan där, i varje fall ute på landsbygden, och ger högtid åt avslutningen. Konfirmationen ser vi gärna tillbaka på. En kombination av kyrklig och familjär högtid då man tar steget över från barn till ungdom. Så är det bara ett stenkast kvar till vigselakten, vid vilket de unga tu får veta att de ska bära varandras bördor för att uppfylla Kristi lag. Hör ni ordentligt eller hörs det? Sen glesnar stationerna under hårt arbete, under omväxlande framgång och besvikelser, hälsa och sjukdom, rikedom och armod, tills människan efter en vid cirkel ute i arbetslivet är tillbaka vid utgångspunkten. Dopfunt och katafalk har sin plats så nära varandra. Som en röd tråd genom åren och dess olika skiftningar går mitt aldrig svikande intresse för kyrklig verksamhet. Mitt liv har därigenom blivit berikat och tillfört mig intressanta kontakter och värdefulla minnesbilder att se tillbaka på när ålderns höst definitivt inträder. Jag tror det vara överlägsen rekordhållare i vad gäller kyrkobesök till olika förrättningar i denna församling. Antalet predikningar jag lyssnat till torde snarare över än understiga 4000. Rimligen borde jag också vara rekordhållare i andlig resning, men så helt i avsaknad av självkritik att jag tror på rekordinnehav i Guds tro gällande mig själv eller någon annan är jag dess bättre inte. Ska man vara ärlig, och det bör man vara, är bedrövligt lite man kommer ihåg av alla predikningar man lyssnat till. Ett axplock ur en förkunnelse kvarstår dock i minnet. Det var biskop Tor André som inledningsvis till en predikan liknade människolivet vid en balansgång över ett oändligt djup. Det är en rätt målinriktning och förlitan på Guds beskydd var enda förutsättningen att kunna nå den andra sidan. På ett suveränt vältaligt men likväl enkelt sätt utvecklade han detta tema för en andäktigt lyssnande menighet. Jag nämner detta som exempel på hur god framställningsförmågan kan få orden att fastna i minnet, kanske till mångas hjälp och ledning för hela livet. Ärlighet i ord och gärning är en viktig del i samarbetet inom kyrkan. Det stärker förtroendet som är första förutsättningen för en djupare gemenskap. Vårt arbete bör kunna tjäna som en sporre för församlingsborna och på sitt sätt bli en mäktig predikan om plikttrohet och kärlek till evigheternas Herre. En prästman sa till mig en gång i all välmening: du ska inte bara vara den av kyrkorådet tillsatta väktaren vid kyrkan, utan i lika hög grad vara församlingsmedlem och i lika hög grad som församlingen känna tillhörighet med den gudstjänstfirande befolkningen. Jag protesterade inte av den anledningen att hans uppfattning sammanföll med min egen. Jag nämnde i början av mitt anförande att så mycket har blivit annorlunda. Det gäller i viss mån även kyrkobesökarna. Främst då den yttre människan. Att gå till kyrkan krävde för högtidsdräkt och speciellt vid nattvardsgång var man angelägen visa värdighet inför stundens allvar. Numera har en föredömlig enkelhet inträtt. Trots så många år i kyrkans tjänst har anmärkningsvärt få händelser av säreget slag inträffat. Måhända detta beror på att jag alltid, till varje förrättning, infunnit mig i mycket god tid. Man hinner då upptäcka och kanske undanröja opåräknade malörer som kan störa arbetsschemat. Att alltid komma för sent är utmärkande för vissa människor. Det är att beklaga om de dessutom är kyrkliga befattningshavare. Personligen tycker jag mig ha förlorat en del av kontakten med gudstjänstbesökarna jämfört med de år jag var kyrkväktare. Prästen har rätt att kräva den hjälp han behöver i sakristian, och när denna är utförd är inte mycket tid över före gudstjänstens början. Att sitta i första bänken i kyrkan som ett slags överhuvud är en roll jag dessutom haft svårt att inordna mig i. Därmed inte menat att kyrkvärdskapet besvärat mig. Jag har alltid varit intresserad av kyrkliga uppdrag, förutsatt de ligger inom ramen för min förmåga att klara av dem. När jag slagit mig till ro ibland brukar minnena från de första 15-20 årens kyrkotjänst passera revy. De två stora godsen, Bjärka-Säby och Sturefors, är dominerande i viss församling. I varenda gård och torpstuga under dessa gods bodde folk, och det var gott om ungar. Man bröt sten och odlade mark. Man var så övertygad om att så här måste det vara. Kyrkan var alltid välbesökt, och vid församlingshaftnar med tal till suddiga ljusbilder var lokalen ofta fullsatt. Men år har lagt till år, och successivt, nästan obemärkt, har vi glidit längre och längre in i en ny epok. Numera på vår vandring i skog och mark finner vi gårdarna och torpen övergivna. Ingen fast boende brukar dess jord, och kring knutarna tätnar vegetationen. Kanske har vi lite var medverkat till de förändringar som skett. Ur den karga leran kring visst kyrkby reser sig i detta nu nya hus i långa rader. Barnvagnar, mopeder och bilar manövreras av människor man inte känner. I vad mån detta påverkar kyrkans besöksfrekvens får väl framtiden utvisa. Ensamhetskänslan kan aldrig bli påträngande i en kyrkvaktmästares arbete. Bortsett från den numera motorburna allmänheten, som i allt större utsträckning söker sig till kyrkor och griftegårdar, som ni har gjort här idag, är man ju omgiven av de många vars stämma tystnat, men som fortlever i tankar och minnen. Ofta stannar man upp inför aktade personligheter, och det har hunnit bli många med åren. Jag förfogar över ett brev daterat 40-talet, vars lydelse delvis är överdrivet naivt, men kanske säreget i sitt slag. Jag citerar: "Vart ska vi gå för hans ansikte? Vart ska vi fly för hans ansikte? Bäddade vi åt oss på den underbara, visst sköna, helgade kyrkogården, så är han där. Följer vi församlingen upp till helgad minnesstund i församlingssalen och där stämmer upp i den sköna pilgrimskören, lovar, prisar, tackar, se, då är han också där och möter med frälsning och underbar frid." Så tackar brevskrivaren för allt arbete vid den jordfästning han åsyftar och fortsätter: "Hur var det vid vår frälsares begravning? Välsignad vare Josef från Arimatea, välsignad vare Gunnar Kleist." Jag nådde inte så långt in i egoismens djungel förrän en församlingsbo omtalade att jag var en vaktmästare med stora brister. Jag fick veta att befattningshavaren i grannförsamlingen på ett bättre sätt skötte sina åligganden. Det var en nyttig läxa för mig. Jämvikten var återställd. Jag har inte omnämnt själva kyrkbranden. Den finns att få en särskild skrivelse för den som så önskar. Så några ord om dagens kyrka. För att börja på läktaren kan nämnas att orgel, som är byggd av Richard Jacobi, invigdes påskdagen 1966 av dåvarande domprosten i Linköping, Helge Brattgård. Kyrkan invigdes något tidigare av biskop Ragnar Askmark. Vapnet som placerats på läktarbröstet, det symboliserar släkten Stuart till stavsätter. Jag och Göran sammanträffade med kvarvarande släktingar första gången för ett 15 år sedan. Det var ett intressant sammanträffande. Nämnda vapen var uppsatt i gamla kyrkans sakristia, och ingen i församlingen visste vilken släkt den representerade. Det blev nu klarlagt och dess nuvarande placering var de mycket tacksamma över. Även gravvården har nu sin plats bakom altaret, lagd i golvet. Kan nämna att denna släkt skänkte en 12-armad ljuskrona av malm 1667, vilken tyvärr förintades vid branden. Takmålningen är utförd av en bygdens son, nämligen Per Göransson, bördig från Bjärka-Säby. Genom giftermål med en norsk flicka har han en fot placerad i Norge och den andra väl förankrad i visst församling. Takmålningarna utgörs av symboliska framställningar utgående från tredje trosartikeln, treenigheten, allseende ögat, andens stuva i en tolvuddig stjärna och så vidare. På de snedställda ytorna har framställt bland annat de 12 apostlarna. Triptyken på norra långhusväggen är skapad av konstnären och målarmästaren Samuel Göransson från Bjärka-Säby, fader till nu nämnde takdekoratör. I sidokapellet, vilket fått funktion som dopkapell, finns en träskulptur framställande Maria med barnet. Den dateras till 1437 och är alltså kyrkans äldsta inventarie. Här finns också två andra Maria-bilder bevarade. Från den gamla kyrkan kommer också dopfunten, utförd i kalksten och alabaster av stenhuggaren Börje Eriksson från Bäck, som en mindre arrendegård under Sturefors aktiebolag. Texten på dopfunten är följande: se, jag ska stänka rent vatten på eder så att det blir en rena. Den tänkta vägen i kyrkan korsas i koret av en ellips i grå sten, föreställande Stångån som rinner upp genom koret mot dopfunten och som därför är kantad av vass och sländor. De ser ni inte nu för antipendierna skymmer dem för närvarande. Innanför denna markering sker dopets sakrament. Därifrån och över altaret öppnar sig glasdörren i söder, utsikten mot vårt sista vilorum. Östväggens Kristusbild är lagd i mosaik, det är alltså denna, med utnyttjande av ett stort urval naturstenar från alla håll i världen. Bilden symboliserar den återkommande Herren. Eftersom det inte finns uppståndelse utom efter lidande och död, skådar vi den uppståndnes härlighet genom det svarta korset. Konstverket är utfört av munken Bengt Kjelde från ett kloster i Österrike. Gåvans givare är fru Anna Ekman, sonen Oskar med hustrun Margit samt lilla syföreningen. Kostnad cirka 38 000 kronor. Liknande konstutförande har tillkommit i Västra Husby kyrka och över portalen i Linköpings domkyrka av samma mästare. Den vackra träsnideriet som vi har där nere på södra långväggen, benämnt Himlastegen, har utformats av konstnären Bengt Johansson, bördig från trakten av Ålem i östra Småland, och är en gåva av vår förra kantorsfru Rut Novik samt fru Märta Ljungenfelt. Hon är numera avliden. Medel för inköp av kororgel, cirka 17 000 kronor, är skänkta av nu framlidne Gustav Andersson, Skogskattegård. Det var allt jag hade att säga.
Vi säger tusen tack till Gunnar för ditt medryckande föredrag, verkligen. Ja, tiden tillsammans kan fortsätta och vi är välkomna att titta på dopfuntar på kyrkliga textilier. Vi har fått en ny skrud ifrån Norge som finns här i Mariakoret. Den är alltså en, vi var på syrförändringsresa här om året och vi saknade en röd skruv. Då var det på tre bäckar på gång ett arbete med just den skruven. Det var ett originalarbete som skulle till en församling i Norge. Hade det varit en i Sverige så hade vi inte fått samma skruv, men det var en i Norge, så de kunde göra en ytterligare skruv med samma mönster. Så den finns här, det är den röda. Och sedan till fyra så är det kaffe och gott bröd nere i församlingshemmet också. Tack för idag. Thank you.